Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Det märkliga med den moderna fotbollen, det är att man har avskaffat förluster som ett tänkbart scenario.
Ja.
Alltså det...
Du har så rätt i det. Ja. Du har sagt det vid något annat tillfälle och min hjärna bara exploderade.
Det känns lite grann som att man är tillbaka på ruta ett igen. Det är som 2022 igen.
Varför då?
Efter den senaste förlusten i Superettan.
Jaha. Ja, vi börjar där. Ja. Lasse Wiström skrev en krönika om långa näsor, gjorde han. Och jag förstår vad han menar. Känner du att hemmaborgens näsa är lång? Jag får väl ta på mig i alla fall att jag tyckte det såg väldigt spännande ut.
Ja, precis. Och jag tippar dem ju trea, vilket jag ganska frekvent får höra redan.
Ja.
Ja. Nu har det ju bara gått 3 matcher och jag tycker väl inte... Efter första matchen förra året där jag skrev att det var kodröd för ÖSK direkt. Ja. Liksom. Det tycker jag absolut inte det är nu.
Nej.
Nu tycker jag snarare att det är dags att sitta lite i båten faktiskt. Det är givetvis så att ÖSK inte kan fortsätta förlora matcher. Men de har bara förlorat en hittills.
Mm.
Och sen är det väldigt mycket hjärnspöken runt laget. Här på redaktionen, i mig och kanske framförallt på läktarna och allra ytterst i kommentarsfälten. Så blir det väldigt hög tonläge direkt.
Ja, hur låter det i... Du sitter ju med den här live-rapporten varenda dag nästan och folk skickar in inspel. Du har ju ett sånt här finger upp mot... Vart blåser vindarna just nu?
Var det nu värt liksom? Hur representativt det är? Det är inte så representativt skulle jag säga. Det är ju lite... Det är dubbelt. Det är väldigt många som är arga och besvikna. Och sen är det några som ber om nåd och slutar gnälla. Det är lite som vanligt ungefär där.
Ja.
Och jag säger inte alls att det är dåliga. Det är några stycken som gör analyser. Jag säger inte alls att det är dåliga analyser. Läget är ganska prekärt för ÖSK. Man har inte gjort mål på 270 minuter. Det är svårt att sminka över det.
Mm.
Och det är ju också så att även om ÖSK inte har gjort en jättedålig säsongsinledning tycker jag, spelmässigt så, och försvaret har varit bra, så är det ju risk att det vippar över.
Ja.
Och vippa ner i någonting som man blir ju lite lika bra som prestationerna är. Alltså resultatet är.
Ja, precis.
Även om man har skapliga prestationer så färgar ju resultatet förstås.
Ja, och det är väl fortfarande lite halkigt liksom. Alltså de står inte stabilt än. Så fort det blir lite grann att det här ser inte skitbra ut.
Mm.
Då är man ganska snabba tillbaka på det här spåret att man ska vara riktigt orolig.
Ja, precis. Och där tror jag väl att laget, om man kan skydda laget från de tankarna, tror jag skulle vara ganska viktigt nu. För att de behöver nog inte vara oroligare än vad de är. Och just den här, det som såg bra ut på försäsongen, det var den ungdomliga frejdigheten och lite obekymrade och... Det kanske man har förlorat nu. Jag pratade ju efter matchen med Christian Järdler ganska länge. En ganska bekymrad Christian Järdler för första gången tyckte jag. Han var inte nöjd. Alltså, och lite så också första gången där han inte verkade tvärsäker på vad som behöver göras. Liksom. Han var lite frågande till varför det var så dröjande och pekade på det som man, det tycker jag väl är en bra analys att man under försäsongen, jag vet att folk blir provocerade av att vi pratar om det och vi vet att det inte spelar någon roll.
Mm.
Man får inga poäng på försäsongen.
Men får jag bara säga så här, även om jag uppskattar att Lasse Wirström skriver i sin krönika att försäsongen betyder ingenting, som om folk inte vet det, så är det också så att säsongsinledningen betyder inte så mycket heller. Eller egentligen vilka tre matcher som helst i följd under en säsong behöver inte betyda så himla mycket. Det är faktiskt precis samma sak, tycker jag.
Ja, om de
eller,
sker
det kan när, var, när de det sker. Det kan vara det. Ja, precis. Ja. Det kan vara samma sak. Det behöver inte vara det. Men,
Nej, absolut. Det att man spelar två oavgjorda och en förlust på de tre första. Det är ingen kris. Det är ingen, om man... om det sker i augusti till exempel. Nu drar man ju väldigt höga växlar på det här. Så lite, alltså, jag förstår att jag har full respekt för att folk är oroliga och tror att det här är precis samma som 2021 och 2022. Jag tror inte nödvändigtvis att det är det. Absolut. Ta ut all jävelskap som finns i förskott. Gör det. Men alltså, i laget tror jag att det är viktigt att man tar det lite lugnt.
Mm. Sen måste jag också bara understryka. Man får ju vara sur när ett lag har förlorat. Alltså, om mitt lag spelar 30 matcher på en säsong och förlorar en, så får jag ändå vara sur. Över den förlusten.
Ja, och om mitt lag då inom citationstecken åker ur allsvenskan ett år, floppar fruktansvärt 2022 och sen inleder säsongen med tre.
Ja.
Efter att ha liksom vinkat lite med ett framgångsrikt spel under några värdelösa träningsmatcher, så vore det ju konstigt om man inte är sur. Så det är ju inga konstigheter alls. Jag pratar lite mer om vad som är vägen ur. Jag tror inte att vägen ur det här för ÖSK är att piska sig mera, liksom att ta på sig tagelrocken som en gammal munk och lida. Liksom, så här. Det är inte det. De måste liksom lägga det här bakom sig, gå framåt och faktiskt och vila lite grann i att man har visat, vad är det, de har spelat 12 matcher i år och förlorat två. En av dem mot Djurgården, en av dem mot ett relativt starkt Brage.
Ja.
Så alltså, det gäller att ha lite perspektiv.
Fan, sa du kod röd redan efter första matchen förra året?
Ja, fan. Ja, det kan ha varit efter Örgryte 2021. Så var det nog. Det var då. Jag förändrar mig. Så var det.
Okej.
Okay. Ja, när de förlorade andra matchen i Allsvenskan 2021 med 5-0 uppe i Jämtland. Då skrev jag att det var kodröd.
Okej. Okay. Ja. Du, på tal om att tre matcher hit och dit och vad man ska läsa in i det, så var ju vi faktiskt lite för snälla mot Helsingborgs IF inför säsongen. Vi hade lite för höga tankar om dem, för att vi sa, jag tror vi slog fast att fem matcher är det man får förlora med Helsingborg innan man får sparken. Nu är vi tre matcher in. Granen har rykt, Mattias Lindström och Santos har rykt. Hela
sportledningen.
Hela ledartrojkan. Och då ska jag bara, inte för att jag vill ge Helsingborg någon cred, men jag står fast vid det jag sa när vi pratade om det här senast, att jag tycker det är lite konstigt att Andreas Granqvist inte klarar av att lyckas bättre som sportchef. Med den karriären han har haft och det kunnandet han bör sitta på, så borde han ha kunnat göra någonting bättre av det här. Sen vet jag också att det här är Helsingborgs mönster. Det här är den ständiga geggan de lever i. Så att det är fine. Det kanske är något knas i väggarna som gör att det bara inte går. Men det är konstigt. Det tycker jag. Att Granen inte har lyckats bättre.
Ja, det är som du säger. Det är jättesvårt att veta vad som är trasigt. Någonting är ju trasigt i Helsingborg. Där är det väl också, tycker jag, lite så att det här höga tonläget som direkt blir. Man pratar om att nu ska vi satsa långsiktigt. Och sen sparkar man tränaren efter tre matcher. Och sen är det såklart, det är ju en bäckmörkt slut på allsvenskan, det är en bäckmörkt vinter, det är en dåligt kuppspel, det är väldigt dåligt allting. Så det är ju så i fotbollsklubbar, att det blir ju, handen blir tvingad att göra någonting till slut.
Ja.
Och nu tog man bort hela, är det någon egentligen som tror att det kanske att det blir bättre, att man ska kunna hitta ett magiskt piller här? Det tror inte jag.
Nej. Framförallt så betyder det ju absolut ingenting när en fotbollsklubb säger att vi ska bygga långsiktigt.
Nej.
Det betyder bara att just idag tycker vi det. Det kanske inte är så imorgon.
Nej,
alltså precis. Vi kanske ångrar oss imorgon. Det beror på hur förbannade folk blir. Det är ju precis där det betyder. Det betyder ju liksom att så länge folk går med på att vi bygger långsiktigt, så tänker vi bygga långsiktigt. Sen en dag kommer liksom opinionen vändas emot det, och då är det bara att kasta det i papperskorgen.
Ja, men det är samma, lite samma läge som i ÖSK. Man säger att man ska bygga långsiktigt. Sen går det lite bra en liten stund, och då rusar det iväg, inklusive jag själv. Jag rusar iväg och tänker att det här kan bli bättre. Och sen när det inte blir bättre, då blir folk besvikna och arga. Och sen, nu tror jag att det är en bit bort innan det kan ske någonting så dramatiskt i ÖSK. Det tror jag. Det bör inte vara något sånt på gång. Men det är det här. Jag har återkommit till flera gånger att det märkliga med den moderna fotbollen, det är att man har avskaffat förluster som ett tänkbart scenario.
Ja.
Alltså det...
Du har så rätt i det. Ja. Du har sagt det vid något annat tillfälle och min hjärna bara exploderade. Du sa ju det faktiskt om Helsingborg efter att de gick upp i Allsvenskan nu senast.
Ja.
Att då är det inte tillåtet att förlora matcher. Nej. Det får inte hända.
Nej, vi satt ju för ett år sedan också och kanske diskuterade då Jörgen Lennartsson hade fått sparken efter att ha tagit upp klubben. Och det är ju så att lag förlorar, det är ju nästan alltid, ibland är det oavgjort, men ett lag förlorar en fotbollsmatch. Och det här kanske är extra sant i Superettan, där vi har 14, om inte 16 lag som tror att de är lika bra som alla andra. Sen har vi då Helsingborg som kanske har en ännu högre tro på sig själv. Men jag tror att de och Öster kanske är ganska ensamma i den tron i år. Och sen är det ett jämnt skägg liksom hela vägen ner till lag nummer 16. Och alla de hanterar förluster som otänkbara.
Ja.
Och sen finns det ju olika, det är förstås olika press på laget och tränarna i Utsikten jämfört med ÖSK och Helsingborg. Sådana skillnader där. Men det kommer bli tårar, det är det enda som, och det kommer bli tårar nästan för alla lag alltså i Superettan, förutom då de två som går upp. Och sen kanske det laget, jag tror ju att det laget som går till kval kommer misslyckas i kvalet, så då blir det, slutar väl det också med tårar då, men då kanske man kan hantera det på något sätt. Men resten, så det kommer sparkas tränare, det kommer värvas galenskaper i sommar. There will be blood, som det finns någon film som heter.
Ja.
Och det är det, att man, förluster är helt otänkbara.
Ja. På tal om sportchefer, så var det ett tag sedan vi besökte sportchefsfrågan i ÖSK. Ska de bara inte ha någon, eller?
Nej, alltså jag tycker väl, om man läser, nu har jag inte pratat med Lars Larsson på ett tag, och det skulle ju kunna vara så att de har dragit igång det arbetet, men det är pausat.
Ja.
När jag har pratat med dem hittills har det varit pausat, och det har inte låter ju inte på Lars Larsson när man pratar med honom att han tycker att det är det viktigaste som ÖSK kan göra nu. Och det är ju förstås en ekonomisk fråga, och sen är det ju en sportchef i det här läget kastar man inte in hur som helst. Det måste ju verkligen vara någon som är rätt liksom, som kan bygga den här klubben på lång sikt och sen...
en stund.
Ja, precis. I en kvart eller någonting. Ja. Men det måste ju ändå med den målsättning man tar in en sportchef. Eftersom man har en tränare på plats, så måste ju den sportchefen också kunna jobba tillsammans med den tränaren. Jag tycker att det verkar, skulle du fråga mig, så verkar ju det här sportrådet och vägen som Lars Larsson har valt hittills.
Ja.
Sen kan nog ekonomi och sånt förändra det, tror jag, om man skulle få in pengar eller något liknande, eller till nästa säsong, eller jag tror att det är relativt långt perspektiv. Men där kan jag ha väldigt fel också, det är jag ödmjuk inför.
Nedsläpp Örebro är podden för dig som inte får nog av hockey. Vi analyserar matcherna, nyheterna och snackisarna runt Örebro hockey. Du kommer ju med ett riktigt scoop här.
Ja,
det är stark start det här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia.
Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva säsongen där också. Så att,
Vi finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nedsläpp Örebro.
Nästan samtidigt som Helsingborg sparkade alla så kom det någon så här rapport från Svensk Elitfotboll om att typ en fjärdedel av alla elittränare har depression och ångestsymptom. Och det var ju muntert att höra. Hur hänger det här ihop, Fredrik Karlsson?
hur kan det hänga ihop? Det hänger nog ihop väldigt mycket, tror jag. För spelare så handlar det kanske ganska mycket om det här att man spelar inte fotboll för att det är kul. Om man någonsin har gjort det så gör man det verkligen inte nu. Nu varje inlägg, varje avslut för en ung fotbollsspelare är det på något sätt ett sätt att bygga ett CV. Och det är förstås en grogrund för att känna prestationsångest, att mer ofta än sällan känna sig väldigt misslyckad, för att man spelar ju med motståndare det var ju som Christian Järders underbara citat, får man säga, inför Brage-matchen där, när han konstaterar att ÖSK inte är ett rockband för att det är ovanligt att rockband, att det finns några andra som försöker stjäla ens instrument samtidigt som man spelar.
Precis.
Ja, det är svårt. Det finns ju motkrafter i, naturligtvis så finns det motkrafter i fotbollen. Det är svårt, man ska försöka ta sig igenom det här nålsögat som ung fotbollsspelare. Jag tror att det är jättesvårt att hantera rent mentalt. För tränare, då är det ju, då lever man ju verkligen med sina resultat. Och man kan, där finns det väl också en, hur mycket kan en tränare påverka egentligen? Det är ju lite hokus pokus. Alltså det är klart att det finns jättebra tränare. Men när matchen är igång i fotboll så finns det inga timeouts om man inte har en skadebenägen målvakt. Vilket ganska många har. Ja. Men det är svårt. Man kan tänka sig att det finns en maktlöshet när man verkligen står och tittar på matchen sen. Och sen bedöms man utifrån det. Kraven är hårda. Tålamodet är kort. Skulle inte du bli lite deppad?
Jo, precis. Sen lite deppad. Jag skulle bara inte utsätta mig för det, så kan man säga. sen är det ju också så att vara fotbollstränare, det är ju inte ett normalt liv.
Nej.
Utan det är ett liv där ditt jobb går före exakt allt annat. Det går liksom före din fru eller flickvän. Det går före dina barn, dina kompisars bröllop. Det går före exakt allt. Alltså om min sambo ringer mig nu och säger att det har hänt något och han mår dåligt och jag behöver åka hem, då kan jag säga till dig att vi poddar imorgon istället, för att jag måste dra liksom. Men om jag är fotbollstränare i Allsvenskan och jag ska kliva ut till match, då finns inte det på världskartan att sticka därifrån. Och i och med det så lever man ju som fotbollstränare ett liv där man dels har de här extremt tydliga prestationskraven från styrelse och publik, och de bestämmer nästan över dig liksom, så ditt öde. Samtidigt som du utanför jobbet inte känner dig tillräcklig, och förmodligen också får höra ofta att du inte är tillräcklig, så att det är en enorm press. Och då man måste ju inte vara fotbollstränare heller, man kan ju välja att jobba med någonting annat. Men problemet är ju att om du börjar tappa bollen och börjar liksom visa att du kanske inte är 100% där, då kommer det finnas någon annan som vill utsätta sig för det här för att de tycker att det är värt det, och så har du blivit omsprungen. Så att det finns inget utrymme att vara människa när man har det jobbet. Så att det är nog väldigt tufft och väldigt speciellt på många sätt. Och det förvånar mig inte att tränarsiffran är lite högre än vad den var på spelarna faktiskt. För att det har ju också blivit uppmärksammat på senare år. Martin Broberg har varit en av dem som har varit ute och pratat om att jag har inte mått bra liksom, och sagt det här att vi måste prata mer om det och lalala. Och det tror inte jag att en fotbollstränare skulle gå ut och göra. För att du är ju den som alla andra ska luta sig mot. Så du kan inte förvänta dig en klapp på axeln från någon liksom.
Nej. Ja, precis. Och sen det där sociala som du nämner är ju intressant. Hur Christian Järder i ÖSKs bild här nu då, eller ÖSKs... Christian Järdler i ÖSK har ju då, efter att ha fått sparken i Öster och Mjällby, valt att behålla sin familj i Växjö. För att det inte går att, det är omöjlig grej att flytta runt sin familj hur många gånger som helst. Och det är också en sak som säkert pressar liksom, det sociala.
Mm, precis. Privata. Samtidigt som det nog finns tränare som tycker att det faktiskt går. Vilket också kommer att bli ett problem på sikt. Liksom. Mm. Ja.
Ja, men kan ju säga någonting om att det är ändå bra att de gör den här undersökningen, kan tycka. Mm. Och att klubbarna faktiskt jobbar aktivt med det här. Det finns ju ingen direkt lösning på det, tror jag. Men att man faktiskt erkänner att det här finns. Mm. Det är nog viktigt överhuvudtaget.
Mm. Du vill prata om att ÖSK har...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Väldigt ungt lag.
Ja, det vet jag inte, men alltså...
Nej, det här att du inte vill stå för dina körscheman, det känns som att det börjar bli en återkommande, liksom, nej, ska vi prata om det där, var... säger du, som att det, som att det är jag som är dum. Ja. Nej, men ÖSK har nästan yngst lag, vad menar du med det?
Ja, jag hittade en, ja, det är Helsingborgs Dagblad som har gjort en undersökning. Och tagit ut snittålder då för alla skandinaviska lag och kommit fram till att Landskrona Boys i Superettan är näst yngst efter Nordsjälland. Och Nordsjälland är ju en sån här klubb som ägs väl av någon akademi, tror jag, och egentligen bara, det är mer än en talangoptimerare än en fotbollsklubb. Men Boys då ligger på 21,8. I snittålder. Och den här listan då visar också då att ÖSK är nionde i hela Skandinavien. Det är bara Mjällby, AFC Eskilstuna och Landskrona Boys då i Sverige som har en yngre medelålder. Och i Superettan så är det då två lag som har.
Mm.
Sen kollar jag på laguppställningen senast, då har ju ÖSK en snittålder på, inte på 22,91 som den här undersökningen visar, utan 25 år, och det är ju ganska, det är väl en ganska normal ålder skulle jag tänka mig. Men det visar ju också att ÖSK har föryngrat truppen väldigt mycket, och det finns väl någonting i det också under den här säsongen att det kan påverka laget. Jag tror att det kan gå väldigt bra under vissa perioder, men också ganska dåligt under andra. Det finns inte den här tryggheten kanske som man får med ålder.
Just det.
Det är ju, ja, alltså två år är ju, skulle ett lag vara medelålder två år yngre än ett annat, så är det ju 22 års erfarenhet som skiljer. Det, ja. Det, två år låter inte så mycket, men sett över planen så är det ganska mycket.
Ja. Vad tror du skulle hända om svensk fotboll hade ett sånt här RIG-lag som de har i volleybollen? Att det här är RIG Falköping och deras lag får alltid vara med. De kan inte åka ur. Nej. Liksom. Det här är de bästa talangerna. De har ett lag. Kanske inte i allsvenskan då, men kanske i Superettan. Ja. Och så bara kan de inte åka ur, och så är det till för att
de
bästa... Visst känns det väldigt svensk fotboll?
Ja, usch vad hemskt. Ja, jag tror väl att...
Fast jävlar vad bra de skulle... Tror inte du att de tonåringarna skulle bli pissbra?
Ja, jo, men så kanske. Men du menar att alla liksom de här som spelar i Hammarby och de skulle spela det här laget nu istället?
Ja, eller de som kommer in på RIG. Ja. Inte vet jag. Ja.
Det finns ju jättemånga nationella gymnasier i fotboll. I volleyboll finns det bara ett. Men ja, om man skulle ha ett, då skulle det ju vara väldigt, väldigt bra.
Jag vill bara vara väldigt tydlig, rikta mig till alla Ultras forum där ute och säga att det här, jag tycker inte att vi ska ha det här.
Det förstår jag.
Ja.
Ja.
Vi ska gå vidare till Erik Björndahl som har gjort mål nu.
Mm, och jädrans vad han har gjort mål.
Ja, jädrans. Mm. Alltså hur många mål har han gjort då? För jag trodde han hade gjort två.
Ja. Men jag tänkte mer på sättet han har gjort då.
Ja. Ja, berätta.
Ja, han har ju varit mållös nu, är det det var det tredje matchen. Mm. Jag är inte helt hundra, men jag tror att det var tredje matchen. Han spelar ju då för Karlstad fotboll, den hårdsatsande klubben i Karlstad.
Ja.
Fotbollens vita fläck, Karlstad.
Precis.
Och de låg under med 1-0 i slutet mot klassiska United Nordic från Södertälje.
Ja.
Och då är det väl liksom, båda målen kommer i 80:e minuten. Och det är bara 3 minuter emellan, tror jag. Och först är det någon direkt skott från utanför straffområdet som regnar in i ett krysset. Och sen gör han en sån här, du vet, en sån här saxspark. Han hoppar upp i luften och saxar in 2-1 målet. Fantastiska ja. Mål faktiskt av Erik Björndal. Och det måste man väl säga att man unnar honom verkligen att göra de här målen.
Gud ja. Och han kommer göra mycket mål i den där serien. Det är
absolut.
Ingenting man behöver oroa sig över.
Nej, han missar ju tydligen öppet mål i matchen.
Ja, men det
innan.
Kommer han också göra. Ja. Han kommer göra både och. Ja. Det är ju så han opererar.
Finns det någon spelare som är gladare av att göra mål än Erik Björndal? Han blir otroligt glad.
Är det så?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Kommer du ihåg, han var ju uppe och klättrade på läktaren här. Det var väl under pandemin?
Ja, men har han alltid varit sån då? För att när han spelade i division 1, då gjorde ju han 100 mål per år. Innan han ens kom till någon elitfotboll från första början, då gjorde ju han liksom 20 mål per match.
Ja. Så... Jag tyckte han verkar ha tyckt att det var väldigt kul då också.
Ja.
Konditionsbloggen-podden är podden där jag, Jonas Brännmyr, bjuder in länets bästa konditionsidrottare för att nörda ner oss i framgångarna.
Det är ju klart en bekräftelse på att man gör saker rätt. Det är ju möjligt att ta ett VM-guld, det är jag säker på.
Men också stunderna där det varit lite kämpigare.
På vilodagen då börjar ju folk bli dåliga. Och nästan alla blev ju matfiftade då, eller vad det nu var.
Vi finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på Konditionsbloggen-podden.
Vad bra. Har du något skvaller den här veckan eller har vi officiellt stekt?
Den har vi stekt.
Vi har stekt den
program. Vi steker det tills i alla fall till övergångsfönstret startar. Då kan vi ha en special.
Ja.
Skvallerspecial då.
Just det. Kan jag få fråga dig bara vem som ska köpa Noel Milleskog nu om han inte ens får igång målproduktionen?
Nej, alltså bilden från jag tror bilden från Noel Milleskogs läger, om jag ska uttrycka sig så då, har ju varit att han har suttit i en guldsits.
Ja.
Med stark utveckling, utgående kontrakt. Han kan välja att vara kvar i ÖSK om han vill det. Han kan gå någon annanstans om han vill det. Men det är klart att gör han inga mål så då kommer det intresset svalna, kan man tänka sig. Nu tror jag att han kommer göra mål. Han skapar chanser. Jag kollade någon lista nu utifrån de här XG-värdena så skulle han ligga, om han hade gjort mål på sina chanser, vilket ju givetvis är en förutsättning. Det är ju liksom, det är ju skillnaden mellan att vara en bra anfallare och inte vara en bra anfallare om man gör mål på chanserna. Men han har skapat chanser och borde ha gjort över tre mål, tror jag.
Ja.
Borde ha gjort. Så jag tror att det kommer komma mål ifrån Noel Milleskog. Men just nu så är det väl lite, det väl kanske faller lite över lite till ÖSKs fördel då. Att det ökar chansen att han förlänger.
Ja. Vem kommer göra flest mål i år av Erik Björndal och Noel Milleskog?
Det kommer Erik Björndal göra.
Ja, det tror jag med. Ja. Hörru du, nu ska vi gå in på favoritpunkten i det här programmet.
Mm.
Vad hände med honom? Då ska vi se.
Ja, senast var det ett otroligt namn, men Nedim Halilovic.
Ja, jag skulle precis fråga, för att jag kom aldrig så långt. Jag började lyssna på avsnittet när jag skulle sova, så jag kom aldrig till slutet. Men du poddade ju med Billy förra veckan.
Ja,
hur kändes det?
Det kändes bra.
Ja.
Och Nedim Halilovic var nästan det bästa namnet hittills.
Du tyckte det var bättre än Axel Kjell som jag drog i.
Ja, det är otroliga namn överhuvudtaget.
Nu drog jag Axel Andresson, den slänger vi väl.
Ja, det har vi sagt att vi är aktiva spelare, eller aktuella spelare.
De slänger vi.
Ska vi se. Axel som blev utbytt tidigt senast.
Nu drog jag ett namn som fortfarande, nu ska du få gissa namnet.
Mm.
Den här personen har släktingar som fortfarande verkar inom fotbollen i Örebro.
Robert Walker?
Nej. Det var ju för sig rätt, men det var ändå fel namn.
Släktingar som... Ja, du får ge mig någon ledtråd.
Ja, Inte i samma klubb, men i en annan klubb.
Mm-hmm.
Och den här personen verkar också själv fortfarande, fast på ett lite annat sätt.
Oj, jobbigt det här.
Han spelar inte längre.
Nej, nej. Tycker att det här är bra ledtrådar.
Han har fler, alltså det är inte bara en, utan det är fler. Och de är väldigt talangfulla.
Jaha. Ja, då borde jag ju börja kunna.
Ja, nu borde det verkligen, ja, de spelar elitfotboll, mm, släktingarna.
Mm-hmm. Släktingarna, ja, men då tänkte jag på Niklas Bergmark, men det är ju, han skulle vi slänga.
Ja, nej, de verkar här i stan, lokalt, på elitnivå.
Nu börjar det bli jobbigt. Kan vi låtsas
att... Nu är det nästan dumstrut.
Ja, det kan, ja, vi låtsas att...
Nu finns det nog bara en person som det kan vara, tror jag.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Så nu får du komma på det. Det här är ju roligare att jag ger ledtrådar till vem det är.
Ja, ja, det förutsätter jag att du vet vem det är. Men jag kommer inte.
Han har barn som spelar elitfotboll.
Han har barn som spelar elitfotboll.
Ja.
Ja, jag är ju verkligen dumstrut. Jag vet inte.
Nej, men kom igen nu. Han har två döttrar som spelar elitfotboll.
Aha.
I KIF Örebro.
Jonas Pelgan.
Ja, herregud. Gud vad den satt långt
den
inne,
satt
Fredrik.
Den satt väldigt långt.
Ja,
Jonas Pelgander var inte top of mind.
Nej, Jonas Pelgander, men det är ju ett roligt namn.
Det är ett jätteroligt
stort namn här i stan. Nu får du berätta allt du vet om Jonas
otroligt
Pelgander.
Otroligt vad ändå med honom levererar.
Ja, exakt.
Är det bara magiska namn det där? Jag börjar bli mer och mer inställd på att det så är fallet.
Eller är det du som har så här rosa skimmer... glasögon på dig när du tittar tillbaka på en svunnen tid.
Så kan det vara, absolut. Ja.
Jonas Pelgander har ju imponerat på senare år som tränare. Han har ju tränat unga damspelare och tagit fram många bra talanger som har gått vidare till KIF och ÖSKs damlag och sådana här F19-landslag och grejer. Så där, det var mitt bidrag.
En otroligt, alltså, en otrolig framgång får man säga. Och en lite, med lite ovanliga metoder. Han är lite färgstarkare än många andra. Det finns olika åsikter om honom inom fotbollen i Örebro. Men framgångarna går inte att snacka bort. Och jag tycker nog att Fotbolls Örebro borde ge Jonas Pelgander ett större erkännande för det talangarbete han gör.
Ja, man får sätta en asterisk tycker jag ändå på att framgångarna inte går att snacka bort. Att man är uttagen i ett F19-landslag betyder inte att man kommer att spela i ett A-landslag och så vidare. Ja.
Mm. Mm.
Bara en nyansering.
Ja, bra. Du nyanserar. Jag visste inte att vi hade,
men man kan inte säga, alltså, för det är ju det som är debatten med unga spelare.
Absolut, rent generellt
att,
är det så.
Precis, att för att du är bäst nu betyder inte att du är bäst längre fram och så vidare.
Nej, absolut.
Men då ska jag förhöra dig här då, för det ingår ju i vad hände med honom. Mm. Och då vill jag först veta, från vilken klubb kom han till ÖSK?
Han kom från Adolfsbergs IK.
Jajamän.
Ja.
Lugnet IP.
Herregud. Och när kan det ha varit? Det måste ha varit så här, vad kan det vara? Vänta nu, 90, kan det vara 93? 92?
Det är 93.
93.
Snyggt. Ja. Ja. Och hur länge var han kvar i ÖSK då?
Ja, Jonas Pelgander var nog kvar i ÖSK till 2099 spelade han definitivt. 2000 spelade han nog inte 2021, 2001. Tror jag. Ja, där till 00 då.
Någonstans där. Ja, du är nära. 2002.
2002, okej. Okay.
Mm. Och sen gick han 2003 till...
Jag skulle säga att han gick till Häcken.
Det stämmer.
Ja.
Kan du nämna två klubbar till som han har spelat i under sin karriär?
Ja, Falkenberg och BK Forward.
Ja. Ja.
Mm. Ja,
Jonas... Panetolikos.
Panetolikos också. Han gjorde ju någon fantastisk comeback när han och Johan Wallinder, en annan gammal profil i ÖSK, också Djurgården och Helsingborg, åkte ner till den här Panetolikos när de låg in. Det är en lite rolig historia. Stellan, våran nyhetschef, var ju nere och träffade honom där nere.
Ah.
Ja, det var ju så att Apollo-ägaren, alltså den här Apollo-resor, köpte ju en grekisk fotbollsklubb. Okay. Anetolikos. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men Apollo-ägaren. Men har ju också fört dem upp till högsta ligan, men det var de inte när Jonas Belgander och Johan Wallinder var där. Ett underbart reportage skrev Stellan Norén om verkligheten för att vara fotbollsspelare, svensk fotbollsproffs i Greklands lite lägre divisioner.
Ja,
det är roligt. Han var ju också i några år innan och provtränare för Panionios. Han är rolig, en färgstark personlighet, Jonas Belgander. Spelarmässigt så var han ju inte, det är en väldigt kontrast där faktiskt. Han är en väldigt rolig och varm människa som är ganska också lite tuff i det här talangutvecklandet.
Mm.
Som spelare var han ju den här arketypen för en sittande mittfältare. Han är nästan mest känd i Örebrofotbollen för att han inte har gjort mål då under alla de här hundratals matcherna han spelat. Men en jätteduktig spelare som fungerade lite som ett shit i ett fotbollslag.
Ja.
Han var ju aldrig shitet, han var aldrig stjärnan själv, men han kunde göra andra väldigt bra.
Mm.
Och vilket ju blev lite konstigt också när i hans senare karriär så kom han ju till klubbar med sin allsvenska CV och ganska höga förväntningar på sig på grund av det. Men det var ju inte den fotbollsspelaren Jonas Belgander var. Det spelar ingen roll om han spelade i Superettan. Han blev ju inte en större stjärna för att han spelade i Superettan jämfört med allsvenskan.
Nej.
Det var ju inte hans spelarroll skulle jag säga. Så då det kunde ju bli, som i Falkenberg så presenterades han lite grann som våra nya allsvenska stjärna.
Mm.
Liksom. Och det var ju aldrig Jonas Belgander. Men en habil och duktig spelare.
Ja, Peggen.
Peggen, ja. Avslutade väl Adelsberg också?
Ja, det gjorde han. Han, efter Panetolikos så gjorde han en säsong i Hidingsta. Och sen några till då i Adolfsberg. Mm. Kan du säga vilket år han avslutade karriären?
Hidingsta var väl då när Sven Dala Dahlqvist var ju manager i Hidingsta.
Han verkar ha varit spelande tränare i både Hidingsta och Adolfsberg här. För det står liksom samma årtal på.
Ja.
På det.
Jag tror han hängde i ganska länge. Ska vi säga 2012, 13.
Ja, 13.
13.
Ja, han är ju 48 år.
Ja.
Så att då spelar han till han var 38 då.
Ja. Ja. Ja,
vilken division har vi i Adelsberg nu? Är det 4?
De är jojo-lag mellan 3 och 4.
Ja, just det.
Mm. Alltid för starka för 4:an. Alltid lite darrigt i 3:an. Men de har startat säsongen. De är uppe i 3:an i år.
Ja.
Och har startat ganska bra.
Vi sände väl någon snö i match här för inte så länge sedan mellan Adelsberg och Eker. Ja, just det. Det var en bejublad tillställning. Mm, mm.
Och det finns ju även någon ung Belgander och någon ung Dahlqvist som spelade ju i AIF-cupen inomhus.
Ja.
Och jag ser att det finns ett ganska bra lag på akademi, eller inte akademi, men på klanksnivå. P17 tror jag de spelar.
Just det.
Så det finns nya talanger. Adelsberg har ju varit under ÖSKs storhetstid på 90- och 00-tal, tidiga 00-talet, så var ju Adelsbergs spelare viktiga. Det var ju Belgander och Wallinder och Gustav Krona bland annat då, som kom via den klubben.
Man märker ju att namnet står sig bra än idag också. Vi skriver ju en del om Emilia och Elsa Belgander som spelar i KIF, och man märker ju att det drar till sig lite extra intresse.
Mm. Mm. Ja, det är en viktig liten lokal förening här.
Mm.
Jag var ju där, jag intervjuade ju Jonas och Emilia på Lugnet IP inför förra säsongen eller till och med året innan.
Ja.
Och då märkte man ju när man, jag var ju där en vanlig kväll.
Ja.
En sån här fin sommar, vår kväll. Och det kokade av profiler där ute. Magnus Wikström skällde på mig för att jag ställde bilen på fel ställe. Och det var 3-4 där jag såg Gustav Krona. Patrik Antonen tror jag också var där då. Mikael Sten är också verksam i något.
Jag bara fastnar i, hur fel kan du ha ställt bilen där? Vad kan du ens ha ställt?
jag vill hävda att jag inte ställde den fel.
Ja.
Han kom och drog något mål, tror jag.
Okay.
Och var irriterad över att min bil stod i vägen.
Okej, okay.
Så men där finns det, jag vet inte exakt hur det ser ut nu, men det finns, det är en livsstark klubb skulle jag tro.
Ja, vad härligt. Nu vill jag hävda att det här var det starkaste namnet vi har dragit hittills. Väldigt kompatibelt med det här konceptet.
Verkligen, ja. Verkligen. Ja. Ja. Men du var inte med på Nedims tid heller.
Nej, det var jag inte. Nej. Så det kan
det
jag inte uttala mig.
Det var otroligt.
Ja, bra. Och då var det match, fan det är match på tisdag va?
Ja.
Och det ställer ju till lite för hemmaborgandet. Då kanske, då kanske vi poddar en annan dag nästa vecka. Så slipper vi hamna i ofas med matcherna. Det blir bra.
Innan det ska jag till Liverpool.
Åh herregud, ja det ska du ju.
Ja.
Berätta.
Ja, jag ska åka till Liverpool och se Liverpool Nottingham Forest och sen pågår det förberedelse för att även se West Bromwich mot Sunderland på söndag.
Är det West Bromwich som är ditt lag?
Nej, det är West Ham som är min
lag. Okej.
Okay. Men det är en match som man kan se på söndagen och då tänkte vi kanske åka då 20 mil tror jag det, från Liverpool till Birmingham-området.
Ja.
Där West Brom spelar sina hemmamatcher. Så det ska bli kul. Jag och min son.
Ja, Buster.
Buster.
Får man säga det?
Ja, ja. Det får man.
Bra, då får du ha så trevligt i Liverpool. Och ni som lyssnar får prenumerera på den här podden så hörs vi igen nästa vecka.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.